Lyssnarna, vet ni, jag satte just på min mikrofon här därför att Gunilla, alltså vi poddar på distans idag för att Gunilla är lite förkyld. Och nu skulle vi prata om att jag satte på kaffe och vi skulle sitta på mikrofoner och sånt. Men så sa Gunilla en jätterolig sak och då satte jag på mikrofonen direkt för att det var så kul. Gunilla, säg vad du sa.
Nej, men podcasten Norsken, Svensken och Dansken har gjort innehåll av det vi sa om att Hassan verkar lite förälskad i Åsa Linderborg.
Förra uke så fick Norsken, Svensken och Dansken 15 minuters reklam till Expressens podcast Lunch med Montelius. Men här kommer det också med grova anklagar mot en av oss som jag syns den vedkommande må få svara på. Where I first
and second month first. Skriver du fortfarande dagbok? Nej, för så vill jag gärna ha att du läste något upp om mig.
Vad är det som händer?
Vad är det? Han vill att hon ska läsa upp i programmet vad hon har skrivit om honom i sin dagbok. Fast det här är ju väldigt bra.
Ja, det är bra.
Alltså det är, ja, det är otroligt, ja, det är bra. Men nej, till ett, nej, högt pris. Ja. Oj, vad förälskad han är, den här dansken. I det här ögonblicket, i var de nu satt någonstans, så skulle ju Åsa kunna be honom om vad som helst. Ja. Han skulle göra det.
Ja, men så är det ju.
Du ska få lov att bara kommentera helt raskt, Hassan. Är du förälskad i Åsa?
Nej.
Alltså, nu vet jag ju, kära Åsa.
Ska vi verkligen ha mer här idag?
Ja, helt klart. För det ger mig faktiskt en möjlighet för att säga något till dig som jag länge gärna har velat säga. Och jag vill gärna fortälla dig att på trots av att jag ju är blivit fløjløs, alltså jag tillhör inte längre den vänstra fløj, för den blev systembevarande och reaktionär och fruktsam, så har jag inne i mig stadig en stor och bankande kärlighet till den marxist som sitter där i Stockholm uge efter uge och öppnar sig för oss här i Norsken, Svensken och Dansken. Jag är inte bara förälskad i dig, jag älskar dig.
Han är kär. Det här rekommenderar vi ju. Vi rekommenderar att ni lyssnar på den här, eller hur?
Ja, det gör vi ju. Så kan det vi hålla vi på så här i evighet. Amen, och hålla på och rekommendera varandra.
Och bolla.
Tills ni tror att vi är i maskopi.
Ja, fast det är ju egentligen det att vi, Gunilla, tänk om ett bröllop står sommaren 2021 mellan Hassan och Åsa. Då kan man ju säga att vi är äktenskapsmäklerskorna i så fall. Då kan vi säga att vi har sjösatt deras kärlek. Alltså tänk om det blir så.
Tror du, ja, vi då kan man aldrig mera säga något ont om oss. Och därmed tycker jag att vi kanske drar igång det här avsnittet.
Ja, nu drar vi igång.
Ja, hjärtligt välkomna till Lunch med Montelius. Det här är en podcast där dramatiken, författaren, kritiken och teaterchefen Martina Montelius och jag brukar träffas över en bit mat och ett par glas vin. Ja. Men så är det inte idag. Det är jäkligt tråkigt.
Ja, idag...
jag saknar det så fruktansvärt mycket. Jag har coronatestat mig idag.
Oj! Men inte fått svar än, eller?
Nej. Det går till så att man åker till en parkering om man har en bil. Och vevar ner sin vindruta. Och så kommer det en flicka i en varseljacka och långa flätor. Och en pincett. Och med den pincetten tar hon min legitimation. Och sen kommer hon tillbaka efter en stund igen med en liten provpåse. Och en sticka, en lång topp så att säga, där man får stoppa in då den i svalget och röra runt lite grann. Och sedan får man då stoppa in den där stickan i ett litet provrör och så är det någon vätska i botten. Och så snurrar man runt stickan där så att det liksom sugs upp av vätskan. Och så slänger man stickan och så lämnar man in provröret. Fortfarande sitter man i bilen. Och så säger hon, tack, ha en trevlig dag.
Oh lord.
Ja, men, det har jag gjort idag.
Men Gunny, alltså, vad består dina symptom av? Lyssnarna vill veta.
Jätteont i halsen.
Okej. Okay. Ja, men alltså jag corona
tror inte,
kan ju...
Jag tror inte det är corona, men jag måste få veta, för jag kan inte göra mitt jobb. Vad har du gjort den senaste tiden? På ditt Instagram-konto så dyker det upp en massa nostalgi.
Ja, det är inte så konstigt.
Kan du inte berätta lite?
Jo, nej, men det beror ju helt enkelt på att jag hittar jättemycket gamla saker och gamla bilder och sådär. Nu när jag har tömt min mors lägenhet efter att hon gick bort i maj. Det har tagit mycket lång tid. Alltså jag hittar ju, för att mina morföräldrars saker fanns också där och så vidare. Men jag hittar liksom bland annat just mina morföräldrars vigselbevis från 1947. De var då gifta sen ända fram till att min morfar dog 2016. Så deras vigselbevis, liksom olika saker, hår, lockar från gamla släktingar till mig som dog långt innan jag föddes. Ja, på riktigt. Hårlockar som är fastnålade i konstiga askar. Och så framförallt då naturligtvis bilder från hela mitt liv. Så då får jag se, och för mig är de här bilderna associerade med väldigt konstiga situationer. Bland annat när min pappa snaggade mig när jag var 10 år. Alltså min mor hade ju svårt att dölja sin fasa när han kom hem med mig. För att han träffade ju mig bara sporadiskt. Och den dagen skulle han träffa mig i Täby centrum. Och jag hade sagt att jag ville klippa mig. Men då hade jag liksom sett framför mig typ någon sorts parsfrisyr eller något. Som jag skulle ha när jag kom till när jag började i min nya skola. Som jag skulle börja i för att vi skulle flytta in till stan. Då ville jag ha en ny frisyr. Min pappa som var ett psycho fick då syn på en extremt kortklippt kvinna i Täby centrum. Fick för sig att han tyckte det var så himla raffigt. Gick fram till henne, slog sig i slang, satt och pratade med henne en lång stund medan jag stod en bit bort och skämdes. Släpade mig till frisören. Jag var ju helt tyst för jag kunde inte prata när jag var liten. Jag var för blyg. Och så sa han bara hela tiden, nej, klipp av lite till, klipp av lite till. Därför att hon hade haft typ snaggat hår. Så det slutade ju med, plus att det var den sommaren som jag såg Desperately Seeking Susan med Madonna och fick för mig att jag skulle vara som hennes rollfigur.
Missförstod. Och ha ett hårburr.
Ja,
och ett plus... enormt härligt hårsprayat burr.
Ja, plus att jag missförstod liksom hur den här Madonnas rollfigurs attityd skulle vara. För det första så gick jag till en second hand affär med Kristina då, och hon lät mig köpa en tigermönstrad skjorta och ett par skotskrutiga byxor. Massor med sådana där plastarmband som Madonna hade, massor med halsband och så. Snaggat hår. Sminkade mig med tuschpennor. Gick till min skola i innerstan första dagen, såg ut så, försökte vara som Madonna i Desperately Seeking Susan och sa därför, det skiter väl du i om någon frågade mig något, vilket oftast var, är du en flicka eller en pojke? Det skiter väl du i? Yeah, yeah. Och det var den skoltiden som totalt ödelades på cirka 5 minuter. Efter det så var jag ju, nej men det trotsar all beskrivning. Man kan bara föreställa sig konsekvenserna av min entré. Ja. Så, och den där typen av, det finns ju mycket som helst sånt. Men det är märkligt det där. När plötsligt mängder av papper och sak, allting som påminner om det förflutna väller upp i fysisk form.
Mm.
Så det där har jag ju hållit på med rätt så mycket. Det måste ju du också ha gjort när dina föräldrar dog. Gud, ja. Väl.
Ja, precis. Jag vet att det var till exempel en kartong full med mammas tätt skrivna almanackor. Alltså av de här, inte dagböcker, utan mera, du vet, såna här kalendrar.
Ja, där det är lite som är utrymme små, ändå. Ja.
De är så små så att de går ner i en handväska liksom bredvid Tulo-asken.
Jo.
Ja, men där står det då tätt vad som har utspelat sig under en dag. Och då kan det ha varit bara att hon har varit liksom tagit en kopp kaffe hos Irene. Men det kan också varit handlat på Konsum eller du vet.
Eller gick med Gunilla till tandläkaren klockan 9.
Ja, tänk om det ändå hade varit så att man fick sällskap till tandläkaren.
Fick du gå ensam?
Ja.
Redan när du var liten liksom?
Ja, så var det. Alltså föräldrarna följde inte med barn, vad jag minns, till tandläkaren på liksom 70-talets i 70-talets början. Utan det var liksom så när man gick ju då på skoltid. Ja. Så då gick man då från skolan ner till tandläkaren i något slags Näsby. Och fick klara sig bäst man ville. Ja, det var ju vidrigt för jag fick ju ingen bedövning. Alltså, så där.
Varför fick du ingen bedövning?
Nej. Och jag kommer ihåg att tandläkaren visslade. Antagligen för att lätta upp stämningen liksom. Men det blev ju bara ännu värre av det.
Hade väl blivit mycket bättre stämning om du hade fått bedövning.
Det hade ju blivit, men det, nej men det, jag vet inte om det var liksom fortfarande så att man inte trodde att barn kände någonting. Det är inte så länge, jag är inte precis född på medeltiden, men det där var, nej, det fick man klara själv. Och jag klandrade inte mamma för det, det var bara så det var.
Ja, hon gjorde som alla andra. Men ja. Men ja, för visst var det så att fram till inte för så många decennier sedan så trodde man att spädbarn inte kände smärta.
Ja, just det. Precis.
Hur fan man nu kunde tro det?
Nej, men det är ju lite grann också så som man, det har man ju trott länge med djur också. Alltså, det där har ju, vi har ju kommit längre nu. Mm. Nu förstår man ju att till och med humrar har känsla, eller jag menar åtminstone kan ha känsel. Ont. Ja, det kan göra ont när man kastar ner dem i kokande grytor.
Åh gud, men vilken överraskning. Alltså egentligen borde vi ha fattat det. Jaja.
Ja, det borde vi ha fattat. Men nu ska inte jag gå in på min galopperande veganism. Är ni färdiga med den här tömningen? Är det liksom...
Ja, i princip. En enda sak är kvar. Och det är en sån här gammaldags skolbänk som de har i Madicken. Alltså den när man lyfter på bänklocket. Jag tror att mina barn har haft den och sådär. Och på något sätt så var den kvar när vi hade gjort den absolut sista vändan. Och liksom inte orkade mer så tänkte jag, nej men vi tar den en annan dag då. Och nu så har jag liksom kört fast med den. Jag ska försöka frakta den till Brunnsgatan på något sätt. Jag vet inte. Men sen är det ju då helt klart och jag ska lämna tillbaka nycklarna till akademins vaktmästare.
Mm.
Mm. Och det har ju... Nej men det har ju... Men det har ju tagit absurt lång tid därför att jag hade... Först för mycket ångest i somras för att riktigt kunna göra det ordentligt. Och sen att det också är så otroligt mycket. Det är framförallt har det ju varit sådana mängder böcker så att det inte går för någon att föreställa sig den mängd böcker det faktiskt var.
Nej. Har ni räknat liksom antalet kassar eller finns det någon uppskattning hur mycket...
Så här, vi körde flera vändor. Min vän och producent Elviras mamma körde flera vändor i sin bil med böcker till Brunnsgatan. Så det finns i drivor, så när vi har samtidsterapi så får publiken ta böcker hur mycket de vill. Ronells fick 10 kassar, jag har tagit hem några lådor. Ändå blev det motsvarande 3 lastbilar fulla med böcker som ingen ville ha, som vi har varit tvungna att kasta. 3 lastbilar. Så, ja. Mm. Ja. Och då lärde jag mig det fruktansvärda, som är bland det mest fruktansvärda jag någonsin har lärt mig, som är att på återvinningsstationen så är böcker en egen kategori.
Jaha.
Det finns liksom brännbart och elektronik och bla bla bla, och så finns det en som bara är, den heter bara böcker.
Jaha.
Ja.
Mm. Ja, vad hemskt, ja. Och det är, och inte, för att, det, och det är inte för att liksom, här kan folk komma och hämta. Utan det är bara för att de måste hanteras på ett speciellt sätt. Tillsammans när de ska,
ja, och alltså, grejen är,
förstöras.
Jag har ju tagit alla de fina gamla böckerna till teatern eller hem. Och några till Runells då. Men sen så var ju det att hon fick ju... Alltså det ingår i Svenska Akademins uppdrag att de ska dela upp mellan sig och läsa i princip allt som ges ut. Och det gör ju att det fanns enorma mängder böcker av typen Zlatans självbiografi, en artondel av all skönlitteratur som överhuvudtaget gavs ut mellan 2006 och nu. Som alltså är sånt som är väldigt lätt att få tag på via vanliga boksajt, det är liksom, det har inget andrahandsvärde eller affektionsvärde. Alltså de böckerna kan ju inte jag ta på mig att förvara, eller om jag ska ge bort dem så kräver det väldigt mycket administration. Då måste jag ju sitta, ja, och skicka och överlämna och hålla på. Det kan inte jag. Jag har inte tid med det. Självklart den sortens inte. Böcker. Så jag har ju inte sålt, ja, några liksom, eller jag har ju inte slängt bort några fina böcker, utan jag har slängt bort böcker som finns överallt ändå. Gott om. Och bara det var liksom 3 lastbilar. Och då är grejen att då måste man ju förpacka dem i lådor. Små lådor som liksom är avsedda för böcker för att det blir så tungt. Sen får man inte bara vräka ner de lådorna i containern, utan man måste tömma varje låda. Därför att kartonger har en egen kategori. Så man måste öppna, hälla ut böckerna. Och trots allt då, med mitt känslomässiga förhållande till boken som objekt och som frukten av någons arbete, så var det så vidrigt att liksom hälla kartong efter kartong efter kartong med böcker i en container. Det kändes liksom, det kändes på något sätt som att avliva djur eller något. Lite så kändes det. Men det liksom... publiken på Brunnsgatan dock, de är ju fantastiska. För jag sa till dem på förra samtidsterapin så här, att det här är Kristina Lungs böcker. De söker nya hem. De vill bli lästa. Så ta dem. Och folk bar ju liksom ut famnar fulla med böcker. Och det... gör mig jättelycklig. För då får de ju faktiskt... Alltså jag känner mig som Stockholms katthem. Jag vill att de ska få kärleksfulla nya familjer. Forever homes. Och det får de. De där fina böckerna.
Vad säger du om, vill du säga någonting om de nya invalen, eller ska vi lämna akademin där?
Nej, jag tycker att Steve Sam Sandberg är ett bra val.
Mm.
Det var ju han, det är ju han som får stol nummer 14.
Mm.
Nej, jag recenserade ju nyligen en utmärkt bok av Steve Sam Sandberg i Expressen. Nej, men jag tycker det var inte en dag för tidigt att han valdes in.
Nej.
Den andra nya ledamoten har jag faktiskt inte läst. Hon är
Ingrid Carlberg.
Ja, har du läst något av henne?
Nej, det har jag inte. Jag har fortfarande ett dåligt samvete för att jag hade bokat in henne för att komma till bokmässan förra året. För att prata om sin biografi om Alfred Nobel.
Jaha.
Men vi var tvungna att boka av henne. För det var något annat.
Du snoppade av henne?
Ja, precis. Det var något annat.
Vad taskigt.
Det skulle in liksom Alexandra Pascalido, en någon mer illuster person skulle in.
Så lycka att, till i fortsättningen med att få boka henne då. Lycka till när du kommer där med svansen mellan benen till nästa bokmässa.
Exakt. Jaha, ja, precis.
Nu passar det.
Jag hoppas att hon inte är långsint.
Kombalt.
Men det roligaste med henne är ju att hon lever tillsammans med Per Nuder.
Va? Gunny, detta har jag missat.
Ja.
Lever hon tillsammans med Per Nuder? Va?
Ja, exakt. I Täby.
Sluta nu.
Nej, jag har precis börjat.
Jag orkar inte. Men är det här liksom ett gammalt äktenskap eller är det en ny kärlek via Tinder?
Oj då. Nu är mina kunskaper lite för grunda här då.
Är de kul, Bo?
Vad sa du?
Är de kul, Bo? Det var ju Håkan.
Hon är gift med förutvarande statsrådet Per Nuder och har två barn.
Ja. Du vet, ja. Då är det en gammal kärlek.
Per. Ja, men det blev ju lite trassligt, va? Med Per Nuder, han liksom dras väl med lite... Va?
Lite bagage.
Han har väl lite bagage, ja?
Ja.
Vad har vi på Per Nuder?
Men har inte Per Nuder blivit ganska hårt åtgången i våra massmedier under sin mest högprofilerade period i svensk politik?
Just det, han har ju anklagats för olämpligt beteende på VM i Åre. Och ombetts att lämna sin ordförandepost i styrelsen för Skistar på grund av detta.
Vad gjorde han för fel?
Ja, men alltså, det finns uppgifter om olämpligt beteende.
Men herregud, ska det börja om nu med ledamöters partners som inte kan hålla labbarna i styr? Ska vi behöva ha en omgång till? Jag orkar inte det, Gunilla. Jag vägrar i så fall. Jag vill redan nu säga for the record att jag har aldrig överhuvudtaget befunnit mig i samma rum som Per Nuder och jag avböjer om P4 Extra vill ställa någon fråga om det. Jag har aldrig träffat Per Nuder, okej? Okay? Och om någonting ska börja vevas om något sånt här så har jag inte tid. Jag befinner mig på hemlig ort. Down by the old mill
stream where I first Alltså jag har varit på ett sånt här beteende- och personlighetsbeskrivning av hund.
Va?
Valto. Ja, det har jag varit på.
Vem gör det? Alltså, vem
i Örebro.
Är det som... Åkte du till Obalto till Örebro för att göra det här? Bara?
Exakt, ja precis. Och då är det man får veta mer om sin hunds mentala egenskaper och personlighet. Man får veta hur lekfull hunden är och man får veta hur den reagerar till exempel i mötet med en främmande människa och hur nyfiken den är på människor och Och ja, man får veta liksom också, är det här en arg hund eller är det en snäll hund? Och, ja, hur, ja, exakt, hur reagerar den på överraskningar och så vidare? Det sa jag redan. Men det är ett inhägnat område med liksom en stor gräsplan då. Och så går man där med sin hund. Och sen så får man då, så kommer det fram en person och liksom klappar i händerna plötsligt. Och då registrerar då den andra personen hur då Balto reagerar på det här. Och så får man då poäng från 0 till 4. Liksom inte alls eller mycket och sådär. Och sen går man vidare på den här banan och sen flyger det plötsligt upp någon sån här trädocka som liksom fälls upp bara så här som en... Som ett överraskningsmoment. Och då
som på
ser
Gröna
man då...
Lund i det där spökhuset. Som på Gröna Lund i det där spökhuset.
Ja, det finns det också. Ja, just det. Det finns ett sånt moment också. När det kommer in en person på den här gräsplanen. I en lång rock. Och stora mörka solglasögon och en enorm slokatt. Och går, närmar sig liksom oss jättelångsamt med myrsteg.
Jag måste veta vad Balto gjorde. Vad gjorde Balto?
När man kan faktiskt se det på YouTube. För det var någon i publiken som spelade in det. Nej, men vad han gjorde var att han höll sig liksom på avstånd. Han skällde och viftade på svansen. Svansen gick som en helikopter. Som, vad heter det? Rotobladen på en helikopter.
Balto var ganska... Han är ganska speciell. Det tänkte jag på när jag träffade Balto senast. När du och jag poddade på Kanans trädgårdscafé i Vällingby. För då tänkte jag på, för då släppte du honom och så sprang han fram till mig. Och om jag hade varit rädd för hundar så hade jag blivit jätterädd, för han skällde hela tiden. Han sprang fram till mig och skällde, men så när han kom fram så tvärstannade han och viftade på svansen och var jätteglad. Ja. Så att det var, han var ju aldrig misstänksam eller sur på mig, han skällde mer bara för att han var liksom upphetsad på något sätt, eller
ja
han var ju han var ju inte
just
sur.
Nej, men han är lite reserverad, han är inte så, han är lite på sin vakt faktiskt när det gäller främmande människor, så är det med honom.
Men han är ju absolut inte aggressiv på något sätt.
Nej, och det var det bästa med det här testet. Att han har på liksom posten arg så är det 0.
Ja, så han, men jag tror man kan missförstå honom lite. Jag tror man kan, om man är rädd för hundar så kan man missförstå Balto lite. Han är blyg.
Ja, just det, lite försiktig.
Ja, han är blyg. Det sa alltid min mormor om min morfar. Hon sa liksom, ja, Per Robert kan liksom, han kan skämta så där lite hårt och verka butter och kärv, men han är blyg. Ja. Det är det. Det kommer bara ut på det där sättet. Han är så snäll som, men han är så blyg och så blir det fel.
Vad skulle du säga om du skulle göra det här testet?
Om man
till
skulle
exempel
göra det
på främmande person. Är du glad i främmande människor i en skala på 0 till 4? När 0 är inte alls och 4 är mycket.
Vilt främmande människor. Alltså det är ju väldigt situationsbundet. Om jag är ensam på en offentlig plats och omgiven av främmande människor så är jag ganska undvikande faktiskt. Jag går ett varv liksom runt personer som står och försöker sälja eller prata om saker och går fram till främlingar på gatan. Om det kommer fram någon och säger tack för podden eller något så slår jag blixtsnabbt om och blir jättetrevlig. För att jag tycker synd om dem annars. Alltså man måste ju vara trevlig då. Men jag är relativt reserverad annars mot vilt främmande människor. Om jag kommer in i ett socialt sammanhang där jag träffar folk första gången, typ bokmässan, när det är som vanligt, då går jag in för att vara jättetrevlig, men känner mig innerst inne dränerad efter rätt så kort stund. Så att egentligen, jag är bra på att behandla människor bra. Mm. Men jag märker att jag blir väldigt trött av det. Hur är du?
Mm.
Tycker du att det är roligt?
Nej, men
att
jag träffa? Är nog, jag blir nog inte lika trött av det som du beskriver.
Nej.
Jag tror inte att jag tar in dem lika mycket som du.
Nej, det är det.
Nej. Nej.
Det handlar nog om det, hur mycket man låter dem. Alltså när jag väl släpper, öppnar liksom. Alltså om man är i tunnelbanan till exempel, då har man ju sitt visir på sig.
Mm.
Och så om man måste inlåta sig i samtal så får man lyfta lite på det visiret.
Mm. Mm.
Men när jag väl öppnar mitt visir, då är det liksom vidöppet. Jag har väldigt svårt att ha det på glänt. Så att när jag väl har inlåtit mig i ett samtal med någon, då är det fullt blås liksom.
Mm.
Då får den vara med mig, då är den inne, då är det den och jag som rockar loss.
Mm. Mm.
Och det tar ju mycket mer energi. Jag har väldigt svårt att säga så där att ja, hej, ja just det, ja, det är du som är Ann-Charlotte. Nej, det är mycket nu i coronatider. Ja, kallt idag, konstigt, det var varmt igår. Jag kan liksom inte det, utan då måste jag göra något mer av det där samtalet. Och då tar ju det mer kraft.
Ja.
Ja.
Just det. Medan jag kan vara så här lite grann. Jag kan så här träffa på hundpromenader. Jag har observerat på morgnarna så är det två kvinnor som brukar sitta på en bänk. Och småprata. Det är som att de tar en paus i sin promenad och sen går de tillbaka igen. Och då har jag tänkt så här när jag sett dem att shit, de där skulle jag ha en, de skulle ha en kaffetermos med sig och typ sitta underlag så kunde de sitta där mycket längre.
Mm.
Och sen så hälsade vi igår. Och då såg jag hur de stod vid den här bänken och kunde inte riktigt sätta sig för att det var lite blött på bänken.
Ja. Mm.
Så då sa jag att ni skulle ju ha en termos med kaffe och två sittunderlag. och då liksom sken de upp och sa ja, det har du rätt i. Och sen var jag liksom, sen var det färdigt. Och så gick jag därifrån så här, lite så här generande nöjd med mig själv. Förstår du?
Ja, men det blir man ju.
Gud vad trevlig jag är. Vilken trevlig sak att säga.
Och var normalt och liksom, på något sätt. Och normalt. Och du hade spridit normal. Lite värme.
Spred värme.
Ja. Och glädje. Och är det inte därför vi finns här på jorden egentligen? För att sprida värme.
Ja, just det. Och säga god morgon till alla vi möter på morgonpromenad. Och då är det precis tvärtom. Att jag blir inte duggdränerad. Utan det är mer så här att jag så här, ger mig själv så himla mycket beröm för det här. För att jag är så himla trevlig.
Du tar hela världen i famn, du.
Men det vill jag ju samtidigt inte göra. Därför att jag liksom... Jag vill ju inte att de då ska... Alltså stå och kanske fortsätta prata med mig och börja liksom dra in mig i deras grej som de har gående. Eller så här säga, ja du kanske vill, ska vi nästa vecka kanske vi kan sitta alla tre på bänken här.
Då skulle
kan
du känna
ta med dig bullar?
Nej, då skulle du känna, nej nu går det för långt.
Ja, nu går det verkligen för långt.
För du gillar ju
det här är ju sånt. Det här är ju sånt man säger medans man går. Alltså jag står ju inte still. Utan jag går ju liksom ganska raskt framåt.
Precis. Nej, jag blev jätteglad. Jag hade en sån där upplevelse häromdagen som jag blev skitglad för. Fast det här är ju så mycket, det här är ju så mycket liksom trevlighetspoäng så det finns inte. Men då skulle jag gå till Coop i Vällingby och så kom det upp en man bakom mig. Han liksom gled upp bredvid mig och sa, ursäkta, kan du göra ett undantag? Och jag sa, ja, jag kan säkert göra ett undantag, men det beror lite på vad det är. Och då sa han, nej, kan du förklara för mig vad det betyder att göra ett undantag? Därför att han håller på att lära sig svenska. Och han pratade jättebra svenska. Han går på SFI och sådär. Men han vill liksom lära sig sådana där... uttryck, liksom idiomatiska uttryck på svenska.
Ja, men så det var en ganska krävande sak att göra.
Men det var jättesvårt. Det var jättesvårt. Hur förklarar man vad det är?
Ja.
Vad är det att göra ett undantag? Så att jag sa så här, ja men säg så här då. Vi äter godis på lördagar. Men idag är det min födelsedag. Så idag gör vi ett undantag. Och äter godis fast det är torsdag.
Jättebra pedagogiskt exempel.
Och så tog jag ett par andra sådana exempel. Och då så,
par andra? Jag hade ju stannat där.
Nej, men vi tar alltid av oss skorna när vi går in. Det var ett konstigt exempel jag hittade på. Vi tar alltid av oss skorna när vi går in. Men idag är det julafton så vi gör ett undantag. Då såg han lite perplex ut för att det var så konstigt. Då säger han, nej men det är ju inte så. Det var bara ett exempel. Och sen blev det ännu krångligare. För att sen så sa han att på SFI så läser de just nu en bok. En svensk bok. Liksom för att träna på att läsa svenska. Och då säger jag, vad är det för bok då? Och då sa han, det är något som inte stämmer av Martina Haag. Ja, så ja. Det är ju en lite spännande bok för oss som har bakgrunden. Därför att, och så försökte jag förklara alldeles för krångligt om Martina Haag och den där boken.
Oj.
Och sen så blev det ännu värre för då sa han, vad heter du? Och då säger jag heter faktiskt också Martina. Och sen, jaha, vad jobbar du med då? Jag är faktiskt också författare som jag alltid...
Nej, men gud.
Och sen började han säga att han ville ha liksom tips på fler svenska böcker. Och då så säger han, men jag har massor med tips på svenska böcker, men jag måste gå och handla nu. Men jag kan ta ditt telefonnummer så kan jag smsa lite tips. Men det är det jag menar. Då blir jag donerad för att då, alltså det är ju inget jobbigt att ge exempel på undantag egentligen, men liksom sen börjar han vill jag ha boktips och jag är för stressad för att komma på boktips precis då som ska vara på exakt lagom svår svenska.
Nej men du gör en hemläxa av det här. Alltså du skaffar dig ju en uppgift här också.
Ja men jag kommer gå igenom.
Du tar ett uppdrag.
Jag kommer ju gå igenom nu mina böcker och se vilka kan vara bra för en som håller på att lära sig svenska. Så kommer jag smsa dem till honom. Se till att det är sådana böcker som jag tror finns på biblioteket. Och sådär. Och allt detta bara för att jag skulle gå och handla. Det är det jag menar. Jag är en sån. Jag dras in i saker. Och så samtidigt så kände jag ju så här, alltså det här är ju en story jag gärna berättar. För det här visar ju hur snäll jag faktiskt är. Och det är också en bra historia. För då säger jag så här, ja, det här skulle du bara veta Jimmy Åkesson som håller på att svartmåla folk hela tiden. Här har vi en man. Han sa till och med att han vill jobba med socialt arbete. Och då så sa jag, ja, det tror jag säkert att du kan. För att jag hör att du är jättespråkbegåvad. Det är svårt att lära sig svensk grammatik. Old avenue, but the old mill stream, not
the river, but the stream. Where I first, not second, but first. Ebba Busch dessa dagar. Är det något vi vill prata om eller ska vi?
Nej, men jag känner.
Är det att slå in öppna dörrar kanske?
Nej, men saken är den att när du säger Ebba Busch, då säger jag, var ska jag börja? Därför att det har ju varit så mycket halabaloo. Dels det där att hon var på det där influencerspartyt. Och fussade hem den där influencern i sin Säpo-bil. Men sen var det ju också det där att hon drev den där stackars Esbjörn till tårar.
Ja.
Varför kan hon inte sitta still i båten? Vet hon inte att det pågår? Alltså hon är ju själv med i de här partiledardebatterna. Kan hon inte lugna sig? Liksom, vad blir nästa grej? Ska hon ställa upp i en wet t-shirt-tävling som samtidigt heter förnedra
också, man kan väl också få säga till hennes försvar att hon har ju velat köpa ett hus vid en sjö på pendlingsavstånd till Stockholm. Jag vill inte göra det.
Men Esbjörn blev jätteledsen.
Och det är inte så långt bort från hennes barns pappa. Hennes barn bor tydligen någonstans där i närheten och ja, men hon har väl pratat lite personligt med den här farbrorn och ja, men alltså det besvärliga är väl att hon kanske inte riktigt inser vem hon är.
Men hur kan hon inte inse det? Hur kan hon inte det? Det stod ju till och med i tidningen så här att Esbjörn kände sig smickrad av att en politiker som varit med i tv kom och fikade med honom. Hon har Säpo-beskydd som till och med kör henne till och från olika rave-partyn eller vad det är. Alltså hon lever ju i en verklighet som tillhör samhällets översta skikt.
Men tänk om Esbjörn verkligen utstrålade i det mötet att han tyckte att det var kul att sälja till henne.
Men det gjorde han säkert. Alltså, det dumma är ju att vi dessutom har det här med hans brorson, den här Mats med Zäta.
Ja.
Som precis. Det stod om igår tror jag. Mats med Zäta verkar ju...
Alltså, vi vet ju ingenting om det. Vi spekulerar bara. Men jag menar, det kan hända att Mats med Zäta hörde av sig. För att det var inte riktigt så det stod i de här dokumenten.
Nej, det var ju inte fanns. Det.
Nej, utan i dokumenten stod det ju att det här stället, visserligen förfallna, men ändå stället i sjön, skulle tillfalla honom vid Esbjörns frånfälle.
Då blir han ju skitsur. När Esbjörn då frånfälle väl sker, då sitter en KD-ledare och vräker sig där. Och har säkert haft råd med värsta renoveringen. Hade redan börjat hugga ner buskar och allt vad det var.
Ja.
Det är ju inte kul för Mats med Zäta.
Nej, det måste man också förstå.
Alltså om jag var Esbjörn. Alltså jag projicerar ju
jättemycket. Jag älskar att han heter Esbjörn också.
Ja, det är så fint. Det är,
ja.
Nej, men jag...
Och just det, och att Mats med Zäta heter Mats med Zäta. Alltså jag ser framför mig, det är en liten fixar Mats. Alltså han är om sig och kring sig Mats.
Något av ett födgeni. Han har liksom alltid så här, och medan Esbjörn, alltså jag är helt säker på att Esbjörn är som jag. Det vill säga han vill tillfredsställa den han har framför sig just nu. Och det skapar ju alltid problem. Så om det hade varit jag så hade det varit så här, jag Esbjörn träffar den här säkert jättetrevliga liksom politikern som bjuder på kaffe och säger åh, jag ska verkligen ta hand om den här släktgården och jag ska göra så att den blir fin igen och sådär, och mina barn ska, men det blir jättebra. Det blir jättebra, Esbjörn. Och just då...
Inget snack om att hon eventuellt kanske skulle riva alltihopa eller så. Och bygga
det får man se sen.
Nytt. Nej.
Skulle hon säkert. Utan då,
men inget sånt, utan mer det här
det är härliga, bara så trevligt.
Den härliga bilden han får för sitt inre om hur den här släktgården kommer att leva upp. Och att han kanske kommer få se det, uppleva det under sin livstid också. Det som han inte själv har mäktat med.
Ja, och uppenbarligen så har ju Esbjörn inga egna barn eftersom hans brorson är arvinge. Så att då kanske han tänker äntligen ska glada för små barnfötter få springa här och det ska bli liv i gården igen. Och så är han jätteglad och så skriver han på de där papperna. Sen kommer Mats med Zäta och bara... men Esse, vänta här. Habba, habba, stopp där. Vad har du gjort nu? Du vet, de här politikerna, de är hala som ålar, vet du. Har hon skärmat dig? Är det det hon har gjort? Men vad hade vi sagt, Esse? Vad hade vi sagt? Jo, gården ska gå i släkten. Det har vi svart på vitt. Det är kanske därför Esbjörn är ledsen egentligen. Han är som en åsna mellan två hötappar. Han vet inte vad han ska göra.
Nej. Han borde liksom, han är en sån där, han är som en av de här brevskrivarna som skriver till plånboken i Sveriges Radio P1. Och säger att, som det var senast idag, så var det Lillan som hade haft det så jobbigt på olika sätt. Och hade tagit hjälp av sin dotter.
Och dotterns insatser betyder oerhört mycket och jag är innerligt tacksam att hon dessutom orkar fortsätta att hjälpa mig nu under coronatider. Och under det senaste året har jag gett min dotter en mindre ersättning för all hjälp hon gett mig. För ett halvår sedan blev hon sjukskriven och är det fortfarande och då har hon fått 2000 kronor i månaden av mig för hjälp med hyran men inte någon annan ersättning för stödet till mig. Jag har en son också med en välavlönad anställning med ungefär 75 000 i månaden före skatt. Han hör sällan av sig, än mindre ställer han upp med en hjälpande hand. Nu har jag precis berättat för honom att jag ger dottern ekonomisk ersättning, numera stöd, och det mottog han med stor ilska. Han anser att det får inte jag göra med mindre än att han får motsvarande summa. Det ska annars räknas som förskott på arvet. Har jag inte rätt att ge min dotter ersättning för all hjälp eller pengar med hyran, undrar lillan.
Varpå sonen blir topptunnel rasande och tycker att nej, nej, nej. Det där, då blir det avdrag i arvet i så fall. Motsvarande summa. Ja, ja, ja. Men där står, ja, för att... Och den här sonen som aldrig hjälper till, aldrig lyfter ett finger för att hjälpa morsan. Men han hade åsikter om hur då lillan, vad hon gjorde med sina pengar. Och lillan var rådvill. Hur ska man göra? Ska hon nu dra av det här i arvet för det som hon har gett dottern?
Det där är så jävla hemskt. Det är precis som i Vigdis Hjorts arv och miljö när de håller på och bråkar om de här stugorna och sånt.
Ja, ja.
Det är uppsidan faktiskt med att inte ha några syskon.
Verkligen. Och alla dessa gamla människor som står där verkligen mellan ötapparna och
de vill väl bara
varken ut eller in.
Ja. Nej, men de vill väl bara ha lite jävla lugn och ro.
Verkligen.
Och det måste också kännas så obehagligt. Om man säger att man är gammal och så är man inte utfattig liksom. Och så har man flera barn. Mm. Och så börjar de kivas, eller andra arvingar sådär som Mats med Zeta. Mm. Så börjar de kivas innan man ens är död. Vi vet ju att folk alltid exploderar på varandra, syskon, när föräldrarna dör. Men liksom även innan det så ska det vara så här: nej, du gav, jag kommer ihåg. Jag mätte Lisa som mina glassportioner när vi var små. Hon hade alltid 1 centimeter mer. Alltid. Det ska fan bli avdragen. Men det kan ju vara så.
Ja, hur ska man göra för att undvika det där? Det går liksom inte.
Men hålla sig fattig.
Men det enda man önskar är som sagt att barnen ska hålla käften om det där så länge man lever. Alltså man slipper liksom höra det i alla fall. Så man inte börjar bråka om arv under ens livstid. Vad vidrigt. Eller också är man så här, eller också är man iskall. Som mitt ex i min ungdom var tillsammans med en person i en massa år. Så, och jag var hemma, jag bodde faktiskt i övervåningen av deras hus. Jag hyrde liksom ett rum där, hemma hos hans pappa. Hur som helst. Där på möblerna där i deras hem. Så satt det små, små klisterlappar med namn. Så där stod det namnet på någon son på en stol. Och så på någon byrå så stod det namnet på en dotter.
Ja.
Där hade alltså hans mamma, som numera var tyvärr bortgången. Hon hade gått omkring och märkt upp bohaget.
Jättebra.
Med barnens namn. Va?
Jag tycker det var smart.
Smart och lite spöklikt samtidigt. Men smart.
Alltså på ett sätt. Om man nu inte, många skulle väl känna att det är makabert att kratta så i detalj inför sin egen död.
Ja, men liksom samtidigt... hemma på söndagmiddag så sitter man vid det här bordet. Så, jag vet inte.
Så att det inte finns några oklarheter om vem som... Så kommer ju ungdomarna här ute i Vällingby, de kommer ju göra så här att de taggar saker med sina barns namn. När de blir gamla så här och är 80 år och har bak och fram keps och Adidas-brallor, då kommer de att tagga så här: jo, den här bilen ska Rasmus ha, man. Och så här, den här tavlan, den är till min lilla tjej. Och så taggar de. Så kommer det bli.
Så kommer det bli.
Ja.
Men de... Ja, nu blir jag så där fruktansvärt privat igen. Men de problemen har inte du. Du behöver i alla fall inte stångas mot något syskon nu.
Nej, jag får klara av allt själv. Det är dåligt.
Det är dåligt.
Men ingen... Nej, men det finns ju ingen som kan hålla på så där med mig. Och det är bra.
Så det, det är inga avlägsna släktingar som plötsligt dyker upp i marginalen. Nej.
Faktiskt inte.
Nej.
Så att det tackar vi för. Tack så hjärtligt. Jag räknar mina välsignelser för att nu översätta ett engelskspråkigt uttryck. Count your blessings.
Ja, men fint. Så önskar vi Esbjörn lycka till.
Ja, och jag, alltså, det enda jag känner, och det är att jag skulle vilja sitta ensam i ett rum med Esbjörn med lugn belysning, diskret konst på väggarna och säga: Esbjörn, nu är det bara du och jag. Och jag gör ingenting som du inte vill. Men kan du säga bara till mig vad du vill på riktigt? Vill du att Ebba ska få ditt hus eller vill du att Mats med Zeta ska få det? Du kan, så att du minst får säga till någon vad du innerst inne vill.
Mm.
Det önskar jag.
Mm. Och sen begraver du den hemligheten.
Nej, jag skriver ner det och så lägger jag det i ett bankfack som får öppnas efter min död. Ett kuvert där det står vad Esbjörn ville. Och sen förhoppning om att det blev så. För jag känner jättestarkt, för jag förstår så väl det där att inte våga säga riktigt vad man vill. Och så hamnar det i tidningen också.
Ja.
Vi tänker på det. Ja.
Ja, men bra. Vi tillägnar det här avsnittet Esbjörn.
Esbjörn.
Och alla andra som inte vågar sätta gränser.
Ja, till alla som inte vågar sätta gränser. Det.
Ja, som liksom skäller och viftar på svansen samtidigt.
Ja! Vet. Ja! Alla de. Vi förstår er och vi älskar er.
Jag hoppas verkligen. Det här blir en cliffhanger nu då. Det här coronatestet.
Ja.
Så om nästa vecka vi ses så hoppas jag verkligen att det är ute på lokal. Och att jag inte alls har något. Att jag är testat negativt.
Jag kommer att oroa mig för det här, Gunilla. Så du får gärna smsa till mig när du får svaret. Så att jag får veta.
Ja, du behöver inte oroa dig för min hälsa. Men man kan ju oroa sig för de inställda vinglasen och den goda maten.
Ja, och att du inte ska få gå på Dramaten.
Det också. Ja. Det också, ja. Och det är ju en väldigt dubbel upplevelse som vi har pratat om tidigare. Att gå på, att se scenkonst just nu. Jag menar, vill ni se scenkonst så tycker jag ni ska skola om er till teaterkritiker. För vi är typ bara vi som är där.
Bajskorv. Ja.
Bajskorv. Men då så, ska vi blåsa av det här?
Ja, vi ska be att få lyfta på svålen och tacka för en trevlig dryg timme. Vi ses igen om 2 veckor, kära lyssnare, i vilken form det än vara månde. Om jag är död då ska jag podda från graven. Det kommer att ligga en lapp på min gravsten från Gunilla där det står: kom du ihåg mikrofonen? Ja, men nu var bra. Ja. Nu kommer min son hem. Då passar det bara bra att
stå. Ja, men toppen. Du, vi ska bara, vi stänger av nu.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.